Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hej och hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en banbrytare med Katarina Gospitsch och mig, Viggo Kavling. Katarina, du känner dig lite matt efter gårdagen. Berätta lite om gårdagen.
Jo, men gårdagen var en alldeles fantastisk dag.
Men vänta lite. Så här, va? Vi måste ju ändå konstatera att det är kallt som på Nordpolen i Stockholm nu. Så fantastisk dag kan man inte säga. Man kan säga att det hände fantastiska saker under dagen. Men jag tycker ibland att vi är så tjo och kimmiga i början här. Och jag tycker att vi ska vara ärliga med att det är kallt i Stockholm.
Ja, men de mänskliga själarna värmer våra hjärtan.
Absolut. De är som små eldar i kylan.
Ja, precis.
Och berätta om eldarna.
Jo, men de första eldarna jag träffade, det var på ett företag. För att det är så här att jag jobbar ju med någonting som heter workfulness, som är så här sunt förhållningssätt till det digitala. Mm. Och då skulle vi spela in som en liten film, helt enkelt, på ett företag där man...
Kan man säga att vi skulle spela in ett reklamfilm för ditt koncept?
Alltså, jag är lite dålig på benämningarna, men någon form av film blir i alla fall korrekt.
Okej. Ni får googla runt på detta, så kanske ni hittar någon film.
Ja, men där man ska i alla fall implementera det här. Så då fick jag träffa det här företaget och de var helt fantastiska och superentusiastiska. Och de, som sagt, var ändå min själ, trots att det var liksom snö blandat regn och lite hagel medan vi filmade. Mm. Så började dagen. Och sen så hade jag lite spontanmöten, typ 3 stycken, innan jag gick till Epicenter som firade 1 år igår. Mm. Så att det är alltså en...
Stans hetaste kontorshotell.
Ja, precis.
Precis.
Som bara kokar av kreativa, härliga människor. Så man känner den här fantastiska energin. Så att då pratade jag lite spontant i typ 5 minuter om kreativitet.
Du pratar kanske 10 minuter.
Okay.
Jag satt i publiken och tindrade som vanligt, om ni undrar var jag var någonstans. Det var ingen som ville fråga. Jag fick inte säga någonting. Alltså. Många fick uttala sig, men...
Men inte du.
Absolut, jag var liksom inte i närheten av talarlistan.
Nej. Och sen så fick jag träffa massa härliga människor. Och sen så träffade jag en person i kanindräkt som visade sig ha googlat mig just den dagen. Så det var lite roligt. Plus att jag blir alltid extra glad när människor går runt i kanindräkt. Jag kan inte låta bli.
Det är kombinationen av kanindräkt och att de har googlat dig. Nu förstår ni lite hur ni ska göra, helt enkelt.
Då plockar man poäng liksom. Nej, men så träffar jag alla de här fantastiska människorna som finns där. Några som jag kände sedan innan och några som jag inte kände sedan innan. Och sen så fick jag ett pris som just nu är hemligt. Men det kommer avslöjas om någon vecka eller sådär. Så det gjorde mig också jätteglad.
Vi återkommer
jätteglad
till priset när det är officiellt.
Ja. Och sen så tog du mig vidare till en annan fest.
Nej, det var ju inte jag utan en Uberbil.
Ja, just
men,
det.
Man kan säga så här att vi gick från folk i jeansskjorta till välstruken skjorta.
Ja, på Östermalm.
På Östermalm, ja. Vi fick träffa blivande miljardärer på det första stället och riktiga miljardärer på det andra.
Men det var också helt fantastiskt. Mm. Och den här lokalen var ju helt underbar.
Ja, men vad bra.
I färgsättning och konst. Och, ja, men det var verkligen så fint. Och de här stora välvda fönstren och sådär. Så att jag blev jätteglad.
Ja, men vad bra.
Och så träffade jag en massa härliga människor där. Och sen så fick jag ju träffa dina bästisar.
Ja.
Och så avslutade vi kvällen på din favoritrestaurang.
Precis, på teaterbaren där Martin, som är bartender, han fixade så att vi fick extremt bra service.
Ja.
Och ja, men det kändes som att komma hem, helt enkelt.
Ja.
Men så. Jag känner väl nu att vi är redo att dra igång första ämnet. Känner du dig redo?
Ja, jag känner mig otroligt inspirerad. Och sen vill jag bara passa på att säga tack till alla världens fantastiska människor.
Första ämnet. Och du sa ju väldigt mycket intressant som vanligt förra gången, men en sak som du sa som jag, det var så intressant att oftast är det så här då, om ni förstår hur det är med Katarina, så är det så här att hon säger spännande grejer, och så är det liksom, så är det först när jag lyssnar på podden efteråt som jag kommer på att, men oj, vad hände nu? Och då var det så här att du berättade då att när man åt mat, då var det ju så att man kanske gillade förrätten.
Ja.
Och sen så, lite som igår till exempel, då fick vi först in då charkuterier, pata negra och skinka.
Mm.
Och sen så, när vi hade ätit upp det så var jag ganska mätt.
Mm.
Men då sa Tessan då att hon ville ha en risotto.
Ja.
Och då var jag lite som, hur ska jag kunna äta mer någonting mer? Och så kom risotton in och helt plötsligt bara den stod där framför mig, så var det bara glufs, glufs, glufs liksom. och då sa du att det här, det hette någonting när man blev sugen på nästa rätt.
Ja, alltså det handlade
igång
ju...
någonting, eller vad? Precis.
Ja,
det
handlade om orbitofrontalkortex.
Ja, men det var precis det här ordet som är så underbart lätt att uttala.
Ja.
Vad är det då?
Jo, det är en lite mer avancerad belöningsstruktur i hjärnan som tillskriver saker ett värde.
Mm.
Och då med maten så handlar det om att om du är hungrig och så kommer det mat, då blir ju första tuggan, den viktigaste, den har ju liksom det högsta värdet. Men sen när du äter, då minskar värdet för den här maten. Så att när du har ätit liksom jättemycket, då vill du ju inte äta mer.
Nej.
Och det är ju för att maten då har fyllt sin funktion, att du har blivit liksom mätt. Men sen om man tar in en ny rätt, då kommer den få ett värde, just för att det är något nytt och spännande. Så då vill du utforska det, och då kommer du ta en tugga, och återigen, den första tuggan är alltid den godaste. Och sen så äter du av det, och så blir det liksom mättare och mättare. Så att det handlar helt enkelt om att när våra behov blir tillfredsställda, då ska vi ju inte ha samma sug för sista tuggan som för första, eftersom vi ska ju sluta äta.
Då tänkte jag så här, när jag tänkte på det sen efter, tänkte jag så här att det är ju lite så som dramaturgin fungerar.
Ja.
Och jag tänkte nu vi skulle prata lite om de olika dramaturgiska momenten.
Ja.
Och då är det ju så att för att vi ska förstå det här tänkte jag då att vi skulle åskådliggöra det med hjälp av en saga.
Aha.
Och då har vi ju sagan om Askungen.
Ja.
Och sagan om Askungen, den är då, det finns vad vi vet dokumenterat, den är 6000 år gammal. Och
wow.
Den är samma beståndsdelar hela tiden.
Ja.
Och första meningen i Askungen är så här, enligt lite mer traditionella, inte Walt Disney, men det är så här: det var en gång en mycket speciell prins. Han kunde bland annat tala med fåglar.
Oj!
Kommer du ihåg den meningen?
Nej, absolut inte.
Nej, men detta är den första meningen, och den är en dramaturgisk, mycket spännande mening.
Ja.
Eftersom, och det är så man vill att den första dramaturgisk meningen ska vara. Det ska vara precis som den första tuggen. Den ska liksom på något sätt papang liksom. Den ska sätta igång någonting som man känner så här att, och kan man få in det i första meningen, då har man kommit väldigt långt. Så att det är därför alla de här som håller på med första meningen i sin roman, de ska hålla på med den mycket, samtidigt som det får inte heller vara så här att oj vilken, det var en prins som kunde tala med fåglar, elefanter och grisar. Alltså då är man lite så, det verkar en jättekonstig prins. Så att jag tror, så att det här med att han kunde prata med fåglar, det är så här, på lite lagom nivå så att säga. Det är konstigt, men lite sjukt konstigt.
Ja.
Och det är väldigt intressant, för att när jag jobbade på Rishi kök, då pratade vi väldigt mycket om det här. Smakade gott, och så var det första tuggan. Och då sa Thomas så här att, första tuggan måste ju vara god. Men den får inte heller vara så att den, när du får liksom din 10:e, 15:e tugga, du kan ju inte göra om maten Det är fortfarande samma mat.
Så just det.
Den ska ha en sensation, men den får inte vara... Alltså det är ju som, om du äter något, ibland så får man ju inför ett och som bara är liksom en munsbit. Den kan egentligen vara hur jävla konstig som helst, för att sen har ju tåget gått så att säga. Men de flesta har inte möjlighet att producera så i ett restaurangkök att varje tugga är unik. Så
nej.
I alla fall, så du ska ha den här första meningen. Och sen kommer då nästa nivå, och det är ju då presentationen. Så då får vi lära känna, vad heter det, prinsen lite mer, och ja, men hur var hans problem? Och hans problem, vad är prinsens problem?
Att han inte hade en tjej.
Ja, precis. I alla fall. Och sen så då så får vi då möta tjejen.
Ja.
Och tjejen, hon är ju då, det är ju synd om henne, va? Så då skapas det direkt sympatier i presentationen. Och då, vad heter det, så att då får vi veta då att hennes mamma, vad är det, styvmamma? Det är någonting med hennes föräldrar där som har gått åt helvete, som får lite styvsyskon.
Nu börjar jag tänka så här, i matväg, ska man lägga in en tugga som är lite så här halväcklig då, så att man börjar tycka synd om kocken?
Nej men alltså.
Stackars, har lagat den här biten. Nej, förlåt.
Nej, men förlåt mig. Men då undrar jag lite så här, om man tänker så här i hjärnan. För att om du till exempel tar en film, så är det ju först, det händer någonting, va? Det är oftast en gravid kvinna som ska förlösa sin storm.
Just det.
Ja, du vet, liksom pang, och då skapas det lite sympati. Sen så börjar ju det här sköna flowet i filmen, du vet, liksom, hon går där med ungen och barnvagnen och allt är skönt och så. Sen efter en 20 minuter eller någonting sånt, då har vi tröttnat lite. Är det så lång tid som hjärnan, alltså då måste det hända något, alltså en kvart, fem, det måste hända något i filmen.
Ja. Precis.
Vad säger du, hur lång tid kan du hålla på, en timme tror du man liksom, eller ja, vad säger du?
Idag så skulle jag säga att tiden behöver bli kortare och kortare. Mm. Och det ser man ju också. Jag kommer ihåg när jag såg Prison Break, den här tv-serien, om du har sett den. Alltså första säsongen. Den måste jag ändå säga är helt genialiskt gjord. För att de tar den verkligen på den här emotionella berg- och dalbanan hela tiden. Såhär, nu går det bra, nu gräver de en tunnel och så bara boom, nej, nu är det någon som kommer. Såhär, nu kommer de bli påkomna. Och så liksom går det upp och ner och sen så bara boom, boom, så klipper de helt perfekt i slutet. Så man blir så här, och nej, jag bara måste se nästa avsnitt. Och där skulle jag säga att det är ju liksom väldigt snabba puckar. Och också om man jämför då med en så här vanlig film, alltså, som kanske är från 90-talet, och det inte alls var samma tempo. Så att allt har ju blivit så himla uppskruvat. Och också när det gäller vår koncentration och hur vi blir avbrutna med tekniken och sådana saker. Så att jag skulle nog vilja påstå att vi hade mycket mer tålamod förut. Och nu så har vi lärt oss hur gott det är när det går snabbt. Alltså apropå den här fantastiska
det,
smaksensationen. Att varje tugga är så god och krispig just nu. Och då tröttnar vi ju på de här små mellanpartierna då, som blir lite tråkiga. Och då börjar vi hålla på med annat. Och det ser man ju också idag. Det är ju jättemånga som sitter och håller på med mobilen om man kollar på en film eller går på bio eller så. Det var ju helt otänkbart förut. Så att...
Ja, men det tycker jag
man ska. Men i alla fall
vi har, man kan se det här lite grann. Om man tänker då att den här stormen, då är det först första tuggan så att säga. Och det får man ju så här ammisar kallas det för på fina restauranger. Man får liksom en liten någon väldigt avancerad liten kanapé. Och sen kommer ju då förrätten, och till den dricker man då lite lätt vin. Och sen så efter ett tag har vi kränkt i just förrätten, och då börjar ju huvudrätten. Och det som vi då i filmen tänker som konflikten. Och konflikten är ju då i Askungen att, och det förstår vi efter ett tag, hur ska de här mötas?
Just det.
Och då sätter det igång. Och då tycker jag alltid att när man tittar på en film att man känner lite så här, man ska säga, det är som lite obehag. Och lite samma obehag faktiskt man kan känna när huvudrätten kommer in. För att den är på något sätt lite maffig och blaffig och lite ång. Alltså det är liksom, nu ska vi äta det här köttet och vi ska äta det här rödvinet. Och där är det också så att nu måste det smaka gott.
Ja.
Alltså och det är också lite jobbigt sådär, för att fan, oftast tycker man ju förrätten och så desserten är jättegod. Ja. I alla fall så är Askungen, det rullar på här, de plågar hennes systrarna och de ska gifta sig och vad heter det, prinsen ska hittas in och hur ska det gå och bla 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 och sådär. Och till slut då så så får hon ju den här magiska möjligheten att komma till slottet. Det sker alltså en upptrappning, historien intensifieras och vi är på slutet här med bananäsen och pommesen och köttet, alltihopa. Och sen så helt plötsligt så kommer det till en magisk punkt.
Ja.
Vändpunkten. Och vad är det då som ska bevisas?
Att det här är helt fantastiskt, att det kommer att hända. Nej.
Vad är det man mäter i vändpunkten?
Jag vet inte vad du menar.
Då mäter man människans mod.
Mm.
Så att då ska vi se hur modig människan är, så att säga.
Okay.
Och då är det ju väldigt intressant, för att i Askungen så kan man ju säga att det är de elaka systrarna som är de modigaste.
Jaha, varför
det? För att den ena klipper ju av sina tår för att få ner foten i skon. Ja. Och den andra klipper av hälen.
Är det modigt eller bara jätteäckligt?
Man kan väl säga så här, att det är ingen slump att Walt Disney tog bort det i sin version av sagan.
Nej.
Men jag tycker ändå att klippa av sina tår, det är väldigt starkt alltså.
Ja.
Däremot så kan man också säga så här, och där Askungen framstår ju som en lite mesig person. För hon vågar ju inte gå upp och säga, här är jag, missa mig inte.
Ja.
Så allt håller på att gå åt helvete.
Ja.
Och vad händer då?
Da-da-da!
Jo, när prinsen ska gå från huset så är det några fåglar som säger till prinsen, hon är i källaren. Hon är i källaren.
Ja.
Och då går prinsen ner med den fina lilla glasskon. Och så passar det perfekt. Och så lever de lyckliga alla sina dagar.
Ja. Och då måste man också komma ihåg att det var den här prinsen som kunde prata med fåglar.
Ja, han kunde inte prata med grisar. Och nu sitter historien ihop. Just så det är precis när vi har ätit upp efterrätten och vi får in veckan. Då är det helt underbart.
Ja.
Och då tänker jag så här. När man liksom analyserar den här sagan så är den ju så oerhört banal och korkad. Varför har vi i människan en sån längtan för såna simpla historier, om du förstår vad jag menar? Det här var mycket bättre om de hade läst en doktorsavhandling, då hade de ju lärt sig lite.
Ja.
Men alla som har lyssnat på den här sagan i 6000 år tror att det ska komma en prins som kan prata med fåglar, men det kommer ju aldrig någon riktig prins. Är inte det här irriterande?
Jo, det är det. Och nu känner jag att jag måste passa på att berätta om Kulleshov-effekten.
Okej, okay, ja, men vi har satt och just längtar efter den.
Jag vet. För att den handlar faktiskt om att om man då pratar om dramaturgi och hur man bygger upp filmer, att när man också har de här olika blocken med känslor, så har man sett att man framkallar mer känslor om man gör de här klippningarna. För då kan man sätta kontexten. Så att om du först visar en jättepositiv miljö, du vet, så här, fin trädgård och fåglar som kvittrar, och sen ett ganska neutralt ansikte, då kommer vi tolka det här ansiktet som ganska positivt. Så. Medan om du har typ en neutral miljö först, typ man ser ett kök och lite bord och stolar sådär, då, när man ser det här neutrala ansiktet, då kommer man tycka att det är liksom neutralt.
En ordinär människa, helt enkelt.
Ja. Medan om du har en jättenegativ liksom bild innan, typ de här elaka systrarna som håller på och
klipper sönder sina fötter.
Ja, precis. Och sen
plågar
visar du det här ansiktet, då kommer vi uppleva det här som negativt och läskigt. Så att det betyder att samma ansikte kan ha, alltså, tolkas olika i vår hjärna beroende på hur kontexten är satt innan. Och det betyder alltså att med hjälp av klippning så skapar vi ju då de här känslorna också. Och kollar man in i hjärnan så ser man då helt enkelt att vi får ett mer emotionellt påslag när det här ansiktet då till exempel primas.
Vad heter den här effekten?
Kulleshov-effekten.
Okej.
Okay. Ja, och jag ber om ursäkt om jag inte uttalar det korrekt, men någonting i den stilen. Så det var alltså en rysk filmregissör som höll på och lekte väldigt mycket med de här fenomenen i början av 1900-talet och kom fram till att publiken då reagerade väldigt olika beroende på hans klippning.
Du, då ska jag googla honom till nästa gång och då kanske vi fortsätter att prata om detta.
Ja,
men nu är vi färdiga med dramaturgin.
Ja.
Hold up. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Då är vi tillbaka här och då var det ju så här att vi ska prata lite om det du pratade om igår.
Ja.
Nämligen kreativitet.
Ja.
Och du sa ju väldigt mycket intressant i föreläsningen, men det mest intressanta var väl, eller nej, förlåt mig, en av de intressanta sakerna som du sa var att kreativitet, det är liksom inte en plats i huvudet. Man kan inte ta ut det som ett...
Som en liten tärning. Och
nej,
säga,
nej, men man kan inte säga här är kreativiteten samlad. Nej. Förstår jag det rätt då?
Ja, absolut. Det finns inga konklusiva studier som säger att precis här...
Förlåt, vad heter det? Konklusiva?
Konklusiva, alltså...
Ja, jag förstår, ja. Kanske det är studier helt enkelt som är avancerade.
Nej, men nej, utan alltså, sammanfattande, alltså, eller entydiga.
Okej, förlåt.
Är ordet jag letar efter. Ja, som säger att alltså, precis så här är det i det här centret. Mm. Och det handlar om, det är också att kreativitet kommer ju så olika skepnader. Mm. Alltså du som journalist kan ju vara kreativ, en musiker kan vara kreativ, en forskare kan vara det och så vidare och så vidare. Så att det yttrar ju sig på så många olika sätt. Och jag tänker på hjärnan och på hjärnans nätverk, för att det är ju så hjärnan jobbar hela tiden i nätverk, som en symfoniorkester. Så att du kan ju få till en låt i ditt huvud som är helt fantastisk. Och jag kan ju få till en helt annan låt i mitt huvud som också är helt fantastisk. Och det betyder ju att du kanske använder fiolerna jättemycket i din låt och jag trumpeterna, som då skulle reflektera olika områden i hjärnan till exempel. Så det är därför det är så komplext helt enkelt. Men det man vet när det kommer till kreativitet, det är att dopaminsystemet, alltså hjärnans belöningssystem, är väldigt viktigt. Och det man också har sett, det är att det finns ett nära samband mellan kreativitet och psykisk sjukdom.
Jaha.
Ja, när det gäller en viss typ av dopaminmottagare. Och då är det så här att ett sätt som det här funkar på då, det är att i hjärnan så finns det en struktur som heter talamus. Och talamus, det är lite som en vakt på Stureplan. Den ser
de
till...
brukar inte vara snälla mot mig. Fortsätt.
Nej, ja.
En del är snälla, jag ska inte säga...
Ja, men vi träffade ju en väldigt snäll dörrvakt.
Vi träffade den snyggaste dörrvakten i för fan världen.
Absolut. Så att, ja. Men i alla fall. Så som talamus funkar är att den släpper bara in viss information till resten av hjärnan, kan man säga. Så den fungerar som en typ av filter helt enkelt. Vad får komma in, vad får inte komma in? Och då är det så här att vi möts ju av jättemycket information hela tiden. Och som sagt, hjärnan filtrerar ju bort väldigt mycket av det här. För att annars skulle ju hjärnan bli översvämmad. Och har man en speciell typ av dopaminmottagare, då blir det som att filtret blir lite luckrare. Man får en snäll dörrvakt helt enkelt.
Okej, okej. Så mycket konstigt kommer in helt enkelt.
Ja, så då släpper man in mycket, mycket mera. Och då kan man ju tänka sig själv att får du mer information upp till hjärnan, då kan du ju göra en helt annan typ av kopplingar också mellan det här. Och det blir lättare att skapa associationer och ibland också väldigt bizarra associationer.
Så att kreativitet och vad heter han, Simon Kyaga höll ett väldigt intressant sommarprat om det, och det handlar ju om att kreativitet och sinnessjukdom ligger lite hand i hand.
Precis. Men sen så gäller det ju att kunna göra något bra av det här, och det som händer om man är för sjuk, det är ju att man inte riktigt kan hantera det här, och det blir väldigt mycket som pågår inne i hjärnan. Och det är därför man har sett också att de som har till exempel släktingar med psykisk sjukdom, de verkar ha lite det bästa av två världar, för att de har ju då en liten sträng av galenskap i sig utan att det har slagit över för mycket, och att man då mår alldeles för dåligt och inte kan hantera det här. Så att återigen, allting handlar om balans.
Jag är ju lite skeptisk till den här vad ska jag säga, vurmen i vårt samhälle för kreativitet. Ja. Jag tycker ju att jag tror för det första att väldigt många människor har väldigt lite behov av kreativitet, och att det här kommer liksom utifrån, det är mycket konferenser och du ska vara kreativ och sånt. Jag har en kompis som jag träffar nästan varje dag, och han var ärlig med mig någon gång när vi snackade och sa så att jag är inte den som förändrar saker, utan jag vill liksom att det ska vara som det är hela tiden, och jag tror att fler människor faktiskt skulle bli lyckligare om de istället för att vara, jag måste vara kreativ, jag måste komma på något. Nej, men alltså, är du på ett bra ställe med bra människor och gör roliga saker, och så händer du kanske gör en resa en gång i halvåret, ja men det kanske räcker. Att alla, jag kan känna också på mig själv, många säger att du är så kreativ, och då kan jag känna lite så, ibland önskar att jag var lite mindre, liksom kom på lite mindre nya idéer och mer var så, ja men de här fem idéerna som jag redan har, jobba vidare. Och i vad heter det, Good to Great, den här fantastiska boken, så beskrivs det här då som att om ett företag ska bli framgångsrikt, så kan man antingen vara en räv, och då kutar man omkring som en besatt hela tiden och letar efter kreativiteten, eller så kan man vara en igelkott, och då har man liksom, ja, man har fått en bra idé förhoppningsvis, och den tuggar man på sakta men säkert, och då säger, vad heter han, glöm bort vad han heter, författaren i Good to Great, men han säger det att alla framgångsrika företag, de är igelkottar, och de är inte sådär jättekreativa faktiskt, men de har en idé och de skruvar på den och de kämpar på. Så jag tycker, ja men kreativitet i all ära, men alltså, känner du inte kreativ, njut.
Ja.
Känns det okej? Ska vi säga något mer? Eller ska vi
ja, nej, alltså nej, det känns inte okej.
Nähä, okej. Men lite...
utan det jag tycker, det är så här att man måste ju se till vilken person man är, vad man har för personlighet. Och alla människor är ju viktiga och bidrar med sin grej. Så att jag tycker, det är en liten twist kanske på det du säger, men jag tycker det viktigaste är att lära känna sig själv. Och sen se till sina behov. Och som du säger, om man inte då känner det här behovet, och man är nöjd med det man håller på med, tycker jag man ska fortsätta att vara nöjd, absolut. Men om man är en sån här fire starter, så tycker jag att man ska fortsätta vara det, för att det är tillsammans som vi skapar helheten.
Ja, men alltså, alltså, nu är det, tack så mycket.
Tack.
Slutet här på podcasten, och då vill jag säga så här att jag använder ju väldigt mycket din information och den kunskap som jag får för dig. Jag omsätter den sen i praktisk handling, och jag kan säga då att om du lyssnar på podcasten, så kan jag säga att jag har ju utvecklats något oerhört, upplever jag själv då från tidigare, för att jag har, och det tror jag att den viktigaste och det är jag väl tacksam för, det är att jag förstår vissa, jag kan liksom tyda vad som händer tydligare med stöd av din kunskap, det som du har lärt mig. Jag använder det, vad heter det,
liksom, i vardagen.
Jag använder det i vardagen. Och det är två saker som jag använder, eller en sak som jag använder nästan hela tiden. Och det är det här du har sagt, att människan har 100% kapacitet. Det vill säga, om människan försöker göra två saker, då blir det två saker som är dåligt, eller så är det bara en sak som är bra. Och jag kan till exempel ta sånt väldigt enkelt exempel. Jag bor då på 50 våningen utan hiss. Och ganska ofta så tittar jag då mobilen samtidigt som jag går upp för trapporna. Och det slutar ju då med att jag inte ser vad som står i mobilen, för jag trillar i trappan. Så att det är bara sånt. Många människor tror att de kan gå i en trappa och titta i mobilen samtidigt. Men speciellt om det kommer någon jättejobbig information i mobilen, då blir man ju liksom helt så att då får man, och det tror jag, den viktigaste lärdomen av detta är att man ska acceptera att det är tråkigt. Den andra intressanta lärdomen, som är mer på ett mer speciellt plan, det var ju det här med feromonerna.
Ja.
Jag sa det rätt.
Ja, du sa det helt rätt. Det är dagens applåd.
Wow. Feromonerna är då någonting, vad jag förstår, som utsöndras i vår lukt, men som vi inte kan lukta, men vi bara känner.
Ja, det utsöndras från kroppen.
Förlåt,
och sen kommer upp i näsan.
Men det tar upp i näsan. Och då var det så här att jag träffade en tjej som jag tycker är... Men på vissa sätt är rätt för mig, och på andra sätt är jag inte säker på om hon är rätt för mig. Och då tänkte jag så här att... Och ibland kan man ju träffa någon som är jätterätt för en. Och så tycker man att den luktar lite illa. Och då kan man ju vara väldigt så här, men den här personen är ju så smart och häftig och cool och sexy och alla de här grejerna, vet, man sätter upp. Och ändå luktar den lite illa, va? Och då har jag tidigare inte förstått att det var feromonernas fel.
Just det, alltså det,
eller fel, och då tror jag så här,
det är snarare känslan som det ger en, att det är något som kanske inte stämmer.
Men då var jag så här, att på den här personen, då var jag liksom lite, är det här rätt, och snusar runt lite grann. Och då vill jag säga att det kändes jättebra. Det kändes liksom, och det var liksom en härlig känsla. Så jag vill tacka för denna information.
Ja, men tack själv.
Och då har jag sist en fråga här. Du skrattar ju väldigt mycket.
Ja.
Och ibland lite okontrollerat. Vad händer inne i din hjärna när du skrattar?
Jo, men det frisätts lite dopamin och så blir jag väldigt glad och lycklig.
Det är så enkelt alltså?
Ja, en del av förklaringen. Yes.
Okej, okej. Är det farligt att skratta för mycket, tror du?
Nej, det är det inte så. Om man inte har en sjukdom som man får kataplexier av. Men det drabbar väldigt få.
Vad heter det? Katta?
Kataplexier, alltså när man bara så här, när musklerna slappnar av. Det kan hända till exempel vid narkolepsi.
Okej.
Ja, men för vad ska man säga, friska människor som inte har något sånt problem, så är det bara jättebra att skratta.
Ja, kära lyssnare, då tackar vi så mycket för visat intresse, och vi är tillbaka nästa lördag i Huvudet på en barnbrytare.
Ja.
Och det är alltså då Katarina som är som Leif GW Persson, den smarta, och jag är som Camilla Kvartoft. Jag sitter och tindrar med ögonen och lär mig olika saker.
Ja.
Ha en jättetrevlig helg, så hörs vi nästa vecka.
Ja. Tack
så mycket.
Ciao. Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.